Välkommen till Fantasyklubben. Det här är ju helt sjukt att vi är tillbaka.
Det är helt sjukt. Jag och Affe pratade om det innan du kom, att det är verkligen 1000 år sedan vi spelade in.
Ja.
Det är så länge sedan.
Ja.
Det måste ha varit i mitten av februari.
Vad är det som har föranlett den här ofrivilliga pausen? För den har ändå varit väldigt ofrivillig.
Ja, det har varit livet.
Ja.
Och happenings.
Ja.
Du är en upptagen kvinna.
Jag är så upptagen.
Ja.
Och med facit i hand så skulle jag ändå vilja säga att det är ett misstag att göra så här många stora projekt samtidigt.
Ja.
För det som är tråkigt är att liksom det man liksom det som skalas bort är ju typ det man mår bra av.
Ja.
Och jag faktiskt funderade lite på, ja men för några veckor sedan så fick vi ju en kommentar på Instagram om några grejer vi hade sagt i podden som var jätteintressant. Vi skulle kunna prata mer om det någon annan gång, men det jag tänkte då var så här, gud, jag skulle kunna jobba heltid med den här podden, för att jag blev bara så upplivad av den här diskussionen och jag kände liksom bara så här, nej men det här är verkligen någonting som jag blir så glad av och jag mår så bra. Alltså det var ju inte inte jättepositiva kommentarer som vi fick, men jag blev liksom ändå upplivad av att vi fick dem.
Men alltså jag kände så här att det var en underbar känsla, för att det var en kommentar som gjorde sitt inlägg som skapade en diskussion som inte nödvändigtvis hade med våran podd att göra.
Nej.
Utan hade med någonting annat att göra. Och jag var bara så, det var så härligt att någonting som vi gör kan inspirera till diskussion.
Ja, men det jag tog med mig med det, utan att gå in på den här diskussionen, för det kan vi ju som sagt göra någon annan gång i ett annat avsnitt med ett annat tema, men att det som var, alltså jag har ju varit aktiv på Instagram i väldigt många år. Det har du också. Men liksom jag skriver ju mycket om saker där som är ganska känsliga. Alltså typ så här föräldraskap och förlossning och, alltså liksom, ett tag skrev jag mycket om amning. Alltså snälla, det är ju liksom, ja men, vill man spränga sig själv i luften så kan man ju göra det liksom. Och det har ju varit väldigt liksom känslomässigt jobbigt många gånger att få kritik i de sammanhangen. Men att liksom få det i det här sammanhanget kändes helt annorlunda. Det kändes liksom, alltså lite så här, oj vad, alltså jag blev liksom upplivad och peppad och tyckte att det var kul. Men jag kände också att så här, typ, jag hör vad du säger, den här personens inlägg. Jag förstår att liksom, ja men du tycker så här, men jag tycker också det jag sa. Alltså jag tycker det. Och jag står för vad jag tycker. Alltså det var en sån jävla känsla. För när man pratar om liksom, de här ämnena som jag jobbar med i vanliga fall, så är det ju extremt liksom lite som egentligen vad ska man säga, det finns egentligen väldigt lite utrymme för att tycka någonting. Alltså man kan egentligen aldrig tycka någonting om förlossning eller om födande eller om amning eller om föräldraskap, för att det är ju så oerhört subjektivt. Men till exempel om man gillar en viss typ av bok eller inte, tycker som jag tycker.
Där får man verkligen.
Ja, det kändes väldigt uppfriskande, ja, måste jag säga.
Ja.
Och skönt. Och då kände jag så här, gud, jag önskar verkligen någon gång i mitt liv att jag ska få chansen att jobba heltid med den här podden.
Alltså det hade ju varit helt... helt otroligt hade det varit.
Också att jag önskar att vi någon gång i vårt liv kommer få chansen att uppfylla våra lyssnares dröm om att vi ska
ha ett tv-program. Nej, men alltså. Det var en person som skrev till mig på min privata Instagram att hon tyckte att vi ska ha ett eget tv-program. Och jag känner, ja, det tycker jag med.
Jag tycker det känns helt rimligt.
Ja. Och det roligaste av allt var att det var så många som tyckte att det hade varit kul. Men en av mina bästa kompisar var så här, ja men det tycker jag verkligen. Och då blir det ännu... Alltså det är jättefint att någon som följer mig på Instagram tycker det. Men när en väldigt nära vän säger det, känns så här, jaha, okej, okay. Du känner mig och du ser någonting.
Ja, du tycker så. Jag tycker oftast att det kanske är tvärtom. Att när det är, liksom, alltså när det är väldigt nära vänner, då är det så, ja men jag vet för du älskar mig och du tycker att jag är toppen. Men när det är någon lite mer som bara, alltså, som bara ser, då, alltså, då kan man känna så här, ja men du, fan vad kul att någon tycker att det här objektivt känns, ja, underhållande.
Liksom. Det är sant. Nej, men jag kände bara att min vän då hade ett förtroende för mig och min förmåga att vara skoj.
Det är gulligt.
Att vara skoj.
Och ha, men du skoj. Är ju otroligt skoj. Så. Men det jag skulle vilja säga om det är SVT. Ni är välkomna att ringa för att vi har någonting unikt här going on.
Ja.
Vilket också den här personen som skrev det här inlägget som vi nämnde förut skrev. Som jag tyckte var också väldigt kul, som gjorde mig väldigt, väldigt upplivad. Att den personen verkade ju vara en riktig nörd. Alltså en riktig nörd. Med all kärlek sagt det.
Ja, men liksom, men hon vet sa vad hon pratar
att
om.
Vi var riktiga nörder.
Ja.
Och det tyckte jag var helt otroligt. Att vi är två kvinnor. Vi är inte ens tjejer, vi är kvinnor. Alltså vi är inte, det är inte en tjej och en tjej, en fantasy tjej som sitter här. Nej, nej, det är två fantasy kvinnor. Och vi är så sjukt nördiga.
Mm. Man är ju det.
Det är du, SVT. Put that in your pipe and smoke it.
Ja, det är ändå skönt att man kan få den bekräftelsen också.
Ja.
För att vi är ju väldigt öppna med att vi kan inte allt. Vi är inte experter.
Ganska vi tycker lite att vi kan egentligen.
Ja, alltså, men i det stora har, hela så... Ja. Ja.
Nej, vi kan en del.
Ah. Vi kan en del. Men det är kul att få den bekräftelsen av andra som också...
Jag har, jag har nog inte blivit så upplivad av en kommentar på liksom 80 år. Att det just var så. Jag tycker det är så kul att lyssna på den här podden. För de är kunniga och riktigt nördiga.
Nej, men det, var, det togs emot rakt i hjärtat.
Nej, nej. Alltså, jag var helt öppen som en... Ifall som Shai Huluds gap var jag när jag läste. Jag bara... Så här. Underbart.
Du såg i det.
Det gjorde jag.
Underbart.
Hur fan har livet varit annars då, älskling? Vi har inte setts på... Jo, det har vi.
Vi har setts mycket.
Oh! Vi har setts.
Nej, men livet har varit bra. Jag har börjat jobba igen. Det är jättekul.
Ja.
Jag har ju gått då från att vara... Eller ja, jag har pluggat emellan. Men jag var ju chef på min arbetsplats förut. Mm. Och var rätt liksom...
Mm.
Jag var stretched thin, yes, så att säga.
Du var... Too little.
Ja, men ja, exakt.
För lite smör,
för lite
och,
smör
för
och för mycket bröd,
ja,
var jag väldigt länge.
Ja.
Och nu så är jag, jag jobbar ju då på Lush som säljer kosmetika och badbomber.
Mm. Det finns också andra kedjor som, nej just det, vi är inte en public service, vi behöver inte säga det. Jag övar inför vårt TV-program.
Ja. Nej, men jag jobbar där och jag tycker väldigt mycket om det företaget.
Ja.
Och nu är jag bara, eller bara, men jag är säljare.
Ja.
Och det kan vara så att jag bara går dit, jag gör mitt jobb och jag går hem.
Mm.
Det finns ingen stress som ligger kvar i mig när jag kommer hem från jobbet. Och jag kan vara där och någon säger åt mig, kan du göra det här? Och jag säger bara, ja, tack så mycket för att du säger åt mig vad jag ska göra.
Mm.
Det vill jag hemskt gärna.
Mm.
Så gör jag det. Och så känns det toppen.
Alltså jag är så glad för din skull. Det, vi pratade ju om det i förra avsnittet. Att det är liksom, man ser ju ljuset i dina ögon.
Alltså, och förra avsnittet, det var ett emotionellt avsnitt.
Det var så fint.
Det var härligt.
Ja. Jag kan säga att jag är inte dugg mindre emotionell idag. Den här emotionaliteten som vi hade i oss förra avsnittet, den pågår i mig exakt lika mycket fortfarande. Det är utmattande att ha varit så här stressad, liksom ledsen, att ha så här mycket prestationsångest och självhat och vår depression och skendräktig hund.
Nej, men.
Och emotionell sjuåring hemma. Så att nej, men det här är inte min bästa. Alltså det är inte min bästa tid i livet.
Nej.
Och antagligen kommer inte jag kanske vara heller mitt absolut bästa fantasy jag idag.
Nej.
Det är väldigt mycket i verkligheten för mig just nu.
Mm.
Det, och jag tror också att det blir ju, alltså det här är en grej som jag inte pratar om så ofta, som är ganska liksom, jag vet inte riktigt vad det beror på. Men du vet, det är som att vissa människor har ju som att så här, ja, men man har en grej.
Mm.
Men jag har alltid haft, alltså ända sedan jag var barn, väldigt så här motsatta intressen, eller man ska säga.
Mm.
Inte motsatta, men liksom det har varit mycket olika saker i mig liksom.
Mm.
Och det som kanske hände när vi började med den här podden var ju att det var ett intresse som har funnits i mig, alltså manifesterat i mig sedan jag var ett litet barn. Det vet ju alla som har lyssnat på den här podden. Hur liksom text och fantasy och böcker och liksom har varit en stor del av mitt liv sedan jag princip liksom började ens kunna lyssna på någon som läste liksom. Så det är inte det att det har varit en ny sida.
Nej.
Men jag tror att det är väldigt många som upplever, som känner mig att det är liksom, oj, det här var en ny sida som liksom kom bara så tjup från sidan och liksom tog jättemycket plats.
Ja.
Och det, så tycker jag att det har varit liksom ofta i mitt liv, att jag har saker liksom inuti mig som finns där.
Ja.
Och sen så, men för mig är de liksom en jättestor central del hela tiden.
Ja.
Men sen när de kommer ut så blir folk lite så här förvånade.
Ja.
Och det är ju lite svårt i den här tiden, för att det som också blir lite speciellt, som både du och jag har liksom en social medieplattform där, i alla fall jag har ju använt min sociala medieplattform för att liksom marknadsföra mig själv som i mitt jobb. Alltså som fotograf och sen på senare åren då författare, men också någon typ av liksom så här, inspiratör har det ju blivit ändå, även fast det aldrig har varit liksom meningen, om man ska säga.
Nej.
Och de sakerna har ju innehållit de här ämnena som har varit väldigt så här reella och stora och liksom väldigt egentligen fria från trams. Alltså trams i en positiv bemärkelse. Och sen kom det här liksom tjuff från sidan. Och att det som också är någonting som är väldigt så här tramskompatibelt. Alltså jag tycker inte vi har tramsat i liksom 30 avsnitt podd, men det har funnits en öppenhet för tramset som har varit helt jävla liksom välgörande för mig.
Ja.
Men nu när jag är liksom i den här fasen att mitt projekt ska liksom ut i världen och det är så oerhört allvarligt. Alltså det handlar verkligen om det största man kan göra som människa, kanske framförallt kvinna. Det handlar liksom om kvinnohälsa, det handlar om så här feminist, alltså ta liksom en feministisk ståndpunkt och stå i den liksom. Så blir det så oerhört liksom svårt med de här andra spåren.
Ja.
Och det känns, alltså det känns liksom lite, men jag känner mig lite liksom, jag känner att jag behöver ge det mitt allt liksom.
Ja, jag fattar
på något
det.
Sätt. För att det är så himla allvarligt stort. Ja. Och då kan jag också känna att jag verkligen, verkligen längtar efter det här.
Ja.
Som är rekreation.
Ja.
Alltså det här är ju verkligen lust och rekreation.
Ja.
Vad kort jag pratade nu, som vanligt.
Jag älskar det. Det är ju liksom, att ha den här podden är underbart. Men att få möta din energi i sig, bara det, är välgörande.
Min älskling.
För själen. Och vi har ju möts på en ny plats.
Jag gjort det.
Vi ville prata om det också i dagens avsnitt. Vi har gjort en resa tillsammans.
Ja, det, verkligen bokstavligt har vi gjort en resa tillsammans.
Vi har gjort en resa north of the wall, norr om Dalälven.
Att nästan inte komma hem.
Nej, men alltså så här är det va. Jag är ju från Sandviken. Det har jag sagt någon gång, jag vet inte.
Aldrig. Jag har inte nämnt det
överhuvudtaget. Jag är mestadels uppvuxen i Sandviken och har väldigt positiva känslor inför det. Gillar att ha min lilla hemstad. Och då är det ju så att Emilias bästa kompis Klara spelar en av huvudrollerna i den turnerande musikalen Hair. Och i Sandviken, av alla platser på jorden, finns ju för fan världens största arena. Göransson arena.
Göransson arena.
Ja. Och den här musikalen skulle göra ett stopp där. Och Emilia sa till mig en dag: vill du gå med mig? Och om du får lov. Lov finns. Lov has, lov tas.
I do.
Nej, men så att jag åkte till Sandviken. Eller jag åkte till Gävle till min syster. Var där ett tag. Och så på lördagen skulle vi sammanstråla. Men det som hände, det var att det kom en jävla blizzard. Alltså det snöade 2-2,5 decimeter på alltså en natt.
Alltså det var the fury of the night king.
Ja, och jag var i Sandviken och var såhär, Emilia kommer snart, jag hoppas att det går bra för henne att köra. Och, och jag sa till min pappa som också var i Sandviken då, och jag bara, men vi kommer köra hem i natt. Och han bara, jag förbjuder det.
Oh.
Och då kände jag mig lite som en tonåring och bara, du kan inte förbjuda mig från att göra saker. Men det var väldigt rimligt. För att Emilia körde ju då. Vill du berätta om din resa?
Ja, men när din pappa sa jag förbjuder dig, då kände jag bara yes Lord Commander. Alltså det var perfekt för mig. Nej, men för att när jag kom då norr om Tierp, då möts jag liksom av alltså ovädret from beyond the wall. Alltså ja. Det var... Och jag, det som var så sjukt var att du skrev ju så här, det ska snöa jättemycket.
Ta det lugnt.
Och också, vi kommer inte köra hem en natt. Då skrev jag glatt, nej, okej, jag tar med mig tandborsten. Alltså snarare hade jag behövt liksom snöskor, dunjacka och ett överlevnadskit typ.
Ja.
Nej, men då körde jag upp. Och när jag kom då typ, ja men det började redan norr om Uppsala, men kanske typ i höjd med Tierp var det liksom, då var det som att dels var jag helt ensam på vägen. Jag såg ingenting. Nej. Såg inte vägen.
Nej.
Och min bil har haft så lite felinställda hjul också. Så det blev liksom inte bättre av det. Men jag gled bara, alltså jag gled vänster, höger, vänster, höger. Alltså bilen bara gled åt höger, vänster. Så till slut körde jag ju kanske så här 70 kilometer i timmen på liksom motorvägen.
Mm.
Ja, då mitt liv höll ju på att avslutas, ja, i liksom Dalälven. Så då bara, okej, jag måste sakta ner. Då ringde jag ju dig också och var riktigt uppskakad.
Ja.
Men sen är jag då bara såhär, men okej, jag kör 70. Då fick jag liksom tillbaka modet lite. Så vi kom fram, eller jag kom fram. Och det sjuka var ju att när jag kom och mötte upp dig, så var ju du ser ju som en snögubbe.
Ja. Och så till allt det här, så för att när jag åkte var det barmark. Det var lite snö kvar bredvid vägen när jag åkte upp till Gävle.
Mm.
Men jag hade ju mina loafers och min jacka som inte går att stänga.
Mm.
Ett misstag
i
backspegeln. Men det var så otroligt mycket snö, det var så hemskt. Men Emilia överlevde, vi möttes.
Men jag var lite funky när jag kom fram. Du märkte ju det, att jag var liksom lite weird.
Lite skärrad.
Jag var liksom skärrad. Mm. Det var som att jag kände så här, det kändes som att jag hade gjort något fel. Typ. Mm. Alltså det är en så konstig känsla att man bara, det har hänt någonting här. Varför känns det som att det är jag som har gjort något fel?
Mm.
Eller liksom, det kändes som att så här, jag kunde lika gärna varit död nu.
Ja.
Typ så.
Nej, det var galet. Mm. Och det var väl, alltså... Väderviben var att om det inte hade varit din bästa kompis i hela världen som skulle vara med i en musikal, så kanske vi hade ställt in. Men nu fanns det inga alternativ. Och så sen när du kom till Sandviken, så var typ det första jag sa till dig, du, ska vi kolla om det finns hotellrum? Så att vi inte kör hem i natt. Alltså ja, det fanns, vi hade kunnat sova på en soffa. Men vi gjorde det till ett äventyr. Vi splurgade och bodde på hotellsmedjan. På Smedsgatan i Sandviken.
Ja.
Ett varsitt rum fick vi.
Alltså det var så underbart. Och vi fick frukost och middag.
Vad är det för ingick otroligt hotell där middag ingår? Buffé.
Men då var det ju också som att det vände uppåt. Alltså då var det som att humöret bara steg. Ja, när jag förstod att så här, det här kommer bli mysigt. Jag kommer överleva och...
Ja, för att jag var också så himla sur innan du kom. För jag var så här, hade sett fram emot det här. Jag ville visa Sandviken och nu är allt bara piss.
Ja.
Så fort vi tog in på det där jävla hotellet så bara... Nu är det här den mest otroliga resan.
Ja, det var så underbart. Ja. Sen gick vi hem och träffade din pappa och det var ju... Nej men alltså det var så underbart. Alltså du har ju pratat så gott och så fint om honom, både i podden men också med mig liksom privat. Men alltså han var ju, alltså era relation, alltså jag är så, det var så himla fint och det var så kul att träffa honom. Och det kändes som att vi bara så här,
nej men alltså det här var ju också att då satt vi i ett vardagsrum och det
han
var
hade Emilia... Han hade inte heller några strumpor på sig. Nej. Alltså satt utan skor och strumpor.
Han, för att han har ju, jag är ju född i Venezuela och han har arbetat där. Så att det var min pappa och Emilia som satt och pratade om Venezuela och jag satt bredvid och nickade.
Men det var så himla intressant för att han kände så sjukt, alltså det är så jävla påläst.
Ja, han är...
Ja, Och, men också bara så himla så här varm och intresserad och mysig och fin person. Alltså jag känner typ som att jag vill gå på en dejt med din pappa och bara så här han, sitta och prata om livet.
Han vill alltid umgås och prata med folk.
Och sen att han också var så gullig mot dig. Han bara, älskar dig, ta hand om dig. Alltså.
Nej, det var jättemysigt. Det är så kul. Det är så kul också med när man är liten, då är ju kompisars föräldrar en del av paketet. Då känner man ju sina kompisars föräldrar. Men det är inte lika vanligt i vuxen ålder att man presenterar jättemycket vänner till sina föräldrar. På samma sätt som när man är liten. Så det är kul.
Nej, men jag tycker att det verkligen är en del av det liksom när man har en riktigt nära vän.
Ja.
På något vis. När man presenterar det för sina föräldrar så är det ju lite som att presentera typ en lover.
Ja.
Alltså det är ju så här, det här är en livspartner på något vis.
Här är...
Och vi har ju ändå så himla mycket... Alltså vi har ju, nu har ju vi... Alltså vi har ju så mycket liv gemensamt nu på något sätt. Det har ju blivit så.
Ja, så det är ju skitkul att bara, här är hon som jag har pratat så mycket om.
Och här är han.
Varsågod att prata om Venezuela.
Ja. Sen så gjorde ju vi det otroliga winnet att vi gick till... Alltså du visade mig ju Sandvikens metropol.
Ja, jag visade centrum och jag visade nya bokhandeln.
Bless!
Ja, otrolig bokhandel i Sandviken. Stor är den. Du blev chockerad.
Nej, den var så stor. Jag hade tänkt mig sånt litet hål i väggen. I Ludvika finns en jättegullig bokhandel. Mm. Den är också ganska... Alltså den är ändå förvånansvärt stor. Men den kanske är en femtedel av den där.
Nej, och det är kul. Förr, jag har ju jobbat på den här bokhandeln när den låg i andra lokaler. Och förr så var det ju akademibokhandeln. Men det är den inte längre. Nu är det eget. Och det är också kul, och det är väldigt kul att gå dit och köpa böcker för att man stöttar liksom en småstads handel. Det är viktigt, butiksdöden pratar man ofta om, och det är ju speciellt relevant i småstäder där saker bara stänger ner.
Jag köpte en bok.
Att du gjorde. Och så minglade vi där och blev inbjudna som alltid att ha livepodd.
Så hade inte det varit så helt sinnessjukt kul att ha en livepodd i Sandvikens bokhandel. Det var så snyggt också med den där scenen.
Ja, sammetssoffer,
livesända. Kan vi ha en sån här backdrop med vår logga?
Ja, det
kommer. Kommer ni då? Då får ni komma.
Ja, då blir det tåget till Sandviken, vart ni än är.
Kan
det
bara att
glida in.
Ja. Men efter att vi hade varit på bokhandeln, vilket var toppen, då gick vi tillbaka till hotellet och vilade.
Ja, det gjorde vi. Vi vilade så hårt. Och sen... sen var det ju bara att hoppa på lilla bussen till Göransson Arena. Minglade järnet.
Drack bubbel i sådana små flaskor.
Ja. Gick runt inne på arenan. Jag vinkade till bekanta. Träffade min bästis Linn. Nej, men alltså det var en vibe.
Det var verkligen en vibe. Sen såg vi Klara. Det var också en sån jävla vibe.
May your knife, chip and shatter. Ja, det var otroligt. Så kul.
Det var underbart. Sen så gjorde vi Sandviken by night, kan man säga.
Alltså, bussarna slutade ju gå 10:00, så vi bara, vi får pulsa till stan, till vårt hotell. Nej. Stod en bil utanför arenan. Jag skojade och sa, så här är det med nästan allt vi gör, att jag skojar om någonting. Sen gör Emilia det och så blir allt bra. Det var så den här podden startade. Men jag såg en bil och jag bara, de kanske kan köra oss till stan. Så Emilia knackade på, öppnade en dörr, sa hallå,
knackelibang,
ska ni till stan? Ja, så vi fick skjuts. Vi lyftade rakt av.
Vi tänkte ju att vi skulle dö om vi pulsade till stan. Alltså då skulle de liksom få fiska upp två frysna liksom lik någonstans på en bro där.
Ja, jag skulle ju också skydda dig med min kropp, alla Star Wars.
Just det var det som liksom tantan.
Ja. Ja.
Han Solo, en reenactment av liksom Ice Planet Hoff är det som skulle ha skett i Sandviken.
Ja.
Nej, men vi bara, nej, men det var ju tur att vi fick skjuts då, för att vi hade inte överlevt. Nej, dagen efter vid frukosten träffade vi två järnladies från Sundsvall.
Gun och Anita
i absolut liksom 70-årsåldern kanske, strax under 70. De hade då minsann pulsat från Göransson till centrum. Just. Också hittat en person på vägen som hade svimmat. Var på Anita då, som är liksom undersköterska, hade liksom typ så här räddat den här personens liv. Ja. Så satt sig så att den här personen hade legat med liksom huvudet typ i hennes knä. Sen hade de knatat tillbaka till hotellet. Alltså de var liksom lite hårdare virke än vad vi har var, kan man säga.
Ja. Men det var också underbart. Det är också ännu ett exempel på det här TV-program vi skulle ha. Allt det vi gjorde de här dagarna hade varit perfekt på TV.
Ja.
En timme samtal med Gunnar Anita.
Nej men alltså Gunnar Anita, jag är ledsen att de inte kan komma hit och vara gäster i den här podden.
Shout
var,
out.
Ja, var, shout out till Gunnar Anita. Vilka jävla underbara människor.
Mm.
Ja, nej men sen gick vi ju då på O'Leary's by night och vi hade, alltså det var så kul. Ja. Det var också sjukt att jag känner två personer som kommer från Sandviken.
Ja.
Dig och en annan person. Och när jag går in på O'Leary's då står han i baren som att han aldrig har lämnat, alltså han bor ju på Södermalm. Jag bara, har du aldrig lämnat Sandviken? Stå, varför? Liksom, om jag är i Sandvik, varför är du i Sandvik? Alltså det var ju så, men det kändes så extremt rätt.
Ja, det var otroligt. Ja. Så satt vi där och lyssnade på Bon Jovi och drack Ramlösa.
Ja, det var hårdrocks night. Vi drack Ramlösa, jag dansade, du spelade lite blackjack eller
vad
det var.
Spelade lite grodjakten.
Ja.
Inga problem.
Och sen så gick vi hem och la oss.
Ja.
Ja, det var en helg.
Det var en helg. Mm. Och hemresan behöver vi inte säga så mycket om, mer än att vi faktiskt höll på att dö. Alltså, det var galet.
Det var faktiskt sjukt.
Det körde om, det var en lastbil som körde om oss på motorvägen och det
nej,
var som
det
att
det var Shai-Hulud som kom från ingenstans och ja. Liksom prejade ut oss.
Ja, och det var som att någon hade vänt upp och ner på en vattentank och dumpat över våran bil. Man såg ingenting.
Det blev svart i bilen.
Man såg döden i vit ögat.
Ja.
Det är sjukt att ingen av oss skrek. Båda nej! Var helt absorberade. Du var fokuserad på att köra, men jag var liksom absorberad av skräck. Det var ett skrik som formades i halsen när vi inte kom ut. För jag bara, nu dör vi.
Nej men alltså, may his knife chip and shatter alltså. Mm. För att det där var inte okej.
Det var galet.
Man bara, bless.
Men jag kom också fram till att Emilia är en helt otrolig bilförare.
Alltså det känns så skönt för mig att
höra. Och så sen också stannade vi ju i Tierp, köpte spolarvätska. En bil körde fast på parkeringen. Emilia projektleder fritagning. Jag filmar när hon står och puttar på den här bilen. Det är liksom så här, var man än befinner sig, om Emilia är med, då vet man att det finns en projektledare som är redo att ta i.
Det var så sjukt med det. Det var ju så sjukt att det var en så städad man. Alltså det kom ju en man där med sin lilla städ och det var, hade han typ en BMW. Alltså det var ändå så här en tjusig bil.
Ja.
Och så kör han fram mitt utanför den här macken. Och så är det så sjukt, så tänker man så att det ligger så snökoko på marken. Då tänker man ju så att man kör över dem så kommer de ju gå sönder. Nej, alltså den här snökoken var ju fucking kryptonit. Alltså då kör han fast så att han åker upp. Ena hjulet var ju bara luften och spann.
Mm.
Och den är okrossbar.
Ja, Emilia står här med liksom en kvast och försöker slå sönder den här snöhögen under bilen.
Så jag liksom försökte ju så här hjälpa honom att hacka sönder det där. Men då var det ju också som att det var ju bara jag först.
Ja.
Det är ju alltid så.
Ja, alltså ja. Också väldigt kul att jag joinade inte. Jag stod och betraktade.
Och filmade liksom.
Så.
Kul att veta vad det kommer vara i framtiden. Men då... Sen kommer det ju ett gäng polska lastbilschaufförer. Men alltså då blev jag så stressad för att de rökte så mycket.
Ja.
Och vi var liksom på en sidmack.
Ja.
Och de liksom kommer med sina cigs och hängande mungipan. Mm. Och menar med all respekt, jag förstår att de är ju på liksom bensinmackar var och varannan dag.
Ja.
Och de har säkert rökt på varenda bensinmack liksom härifrån till Gdansk.
Ja.
Så att de har de vet att det är okej. Okay. Men jag blev så stressad så jag bara, maybe not smoke till den
det var så mycket
bara,
som hände.
What? Jag bara, maybe not smoke, it's gas station. Alltså det hände så mycket. Och den här lilla fina herren då, som vi inte kunde hjälpa, för vi fick inte loss honom. Så till slut så gissade jag att han fick ringa en bärgare, men inte utan att jag också gav honom en styrkekram.
Nej men det var underbart för att jag hörde, du bara, behöver du en kram? Han bara, nej. Och så sen, han behövde det.
Han behövde verkligen det.
Ja, han behövde det.
Ja.
Det var underbart.
Han tog tacksamt emot den kan jag säga.
Ja, det gjorde han verkligen. Det var en väldigt fin moment. Det hände så mycket på den här bensinstationen. Och jag njöt av det. Det var underbart att se dig och alla lastbilschaufförer stå och försöka putta den här bilen åt alla håll.
Det gick inte.
Framåt, bakåt, uppåt, neråt.
Nej, den var fast.
Ja.
Hoppas att den inte sitter fast fortfarande.
Nej.
Nej.
Men det var, gud, det kändes bra att prata om den här resan. Det var en del att processa.
Ja, men framförallt att vi höll på att dö. Alltså jag två gånger, du en gång. Alltså det var ju faktiskt lite obehagligt. Jag var rätt skakad efteråt, kände jag faktiskt.
Ja, det var också ett moment när vi ser Dragon, nu höll jag på att säga det, Dragon Gate i fjärran. Och Emilia skriker ut Dragonstone.
Helt spontant kom det bara.
Ja, medan vi lyssnade på Toss a Coin to Your Witcher. Det var mycket musik som hände där i bilen också.
Alltså bara det var ju, så underbart. Nej, men jag vill säga att jag är tacksam, Linnea, för att jag kom hem och sa till Erik så här: jag har i alla fall inga tråkiga kompisar. Alltså de är så roliga. Mitt liv är inte som alla andra, för att det är liksom så kul. Nu kommer Affe tillbaka, så vi kan säga att vi fortfarande är på Sandviken. Vi har inte ens kommit förbi. Vi har precis kommit förbi Dragon Gate.
Ja. Det är inte ett avsnitt.
Ja, specialavsnitt. Sandviken.
Absolut, vilse i Sandviken. Nära döden i Sandviken.
Det kändes som att vi var på en fantasyklubben-konferens.
Jag är tacksam.
Tacksamhet finnes. Mm.
Fantasy news.
Ja, men det hände, alltså jag blev överväldigad av liksom all information som har kommit. Vi har ju dels det kommer vi prata om sen, men två nya trailers till House of the Dragon.
Alltså jag blev svettig.
Och ja. Att de har gjort en, att de verkligen markerar det här som komma skall, black versus greens. Så att de har gjort en green trailer och en black trailer. Mm.
Spänningen. Fast egentligen, alltså man måste bara säga någonting väldigt, väldigt kort, så kändes det som att de hade gjort en black trailer och en trailer som handlade om varför man ska vara black.
Ja.
För men jävla det är också... alltså the greens, nej men de är ju...
Nej men och det är ju väldigt många som är så här.
Det finns inga bevekelsegrunder, de är ju sinnessjuka.
Nej, och i liksom diskursen online så är det så här, det är klart att man är team black. Men det är ju också folk som är team green, typ för att de är kära i... Aemon Targaryen, ögonlappan.
Intressant, det här måste vi prata vidare.
Mm. Skitsamma, men de är ute. Det känns härligt. Jag tror att vi skrev att det kommer den 16 juni, men det är den 17 juni i Sverige. Såg jag sen.
Skriv in i era kalendrar.
Det ser vi fram emot.
Oh ja.
Och så sen så ska de ju tydligen göra en remake av Neverending Story.
Nej men alltså jag blev svettig av det också.
Och det, jag tror att de kommer göra liksom en serie filmer, flera stycken. Jag har sett den i vuxen ålder.
Ja, och vet du vad, man är tacksam att man har sett den i vuxen ålder, för att alltså, the trauma is real alltså.
Det var någon som hade skrivit en kommentar. Kommer hästen dö nu också?
Ja, då får det vara. Så känner man ju.
Vi har det. Och så sen så har vi ju också den, alltså en längtan man känner. För att om 3 dagar har Ronja premiär.
Åh gud, det är om 3 dagar?
Ja.
Ja, den kommer ju ha haft premiär då när det här...
Ja, när det här, när ni lyssnar så har kommer Ronja haft premiär. Ja. Men nu 3 dagar innan så längtar vi.
Ja.
Det ska bli jättespännande.
Det ska bli så spännande. Jag måste faktiskt säga att jag är positivt inställd. Mm. Jag har sett trailern och den ser ju helt fantastisk ut.
Ja, men jag tror att det kan bli jättebra. Om man bara liksom... för det jag försöker göra mer och mer, det är att frigöra mig från alla liksom tidigare intryck.
Nej, men man måste ju det. Ja.
För då blir det kul.
Ja.
Och det roligaste vi har är väl när man kan se någonting nytt och uppskatta det. Oavsett vad man förr har uppskattat.
Men du är ju som någon sorts liksom också typ så här ledstjärna i det. För du är ju så bra på att uppskatta saker.
Och jag har varit sämre förr. För att förr har jag varit mer av en purist. Att jag är så här, nej men den här filmen var så dålig.
Mm.
Nu försöker jag vara så här, kan man hitta någonting man gillar?
Mm.
Så att jag tänker att det kommer bli kul. Det är många som har ställt frågan, kommer vildvittrorna ha pattarna framme?
Oklart alltså.
Oklart.
Ja, man har inte sett några pattar i trailern i alla fall.
Nej. Blir det någon nakenbad i snön?
Det tror jag.
Tror du det?
Ja, det tror jag absolut.
Vi får se.
Netflix har väl inte generellt problem med nakenhet så, eller?
Kanske de inte har. Men hur är det när det är riktat alltså, mot barn?
En manlig rumpa. Alltså några manliga rumpor, ja, men rumpa, som rullar sig absolut. I snö kan man ju få se. Kanske inte full frontal.
Inte full frontal,
nej.
Som förr.
Nej, det kanske man inte kommer se. Men lite rull i snön tror jag man kommer kunna se.
Men en rumpa.
Ja, absolut. En
det kan de nog lämna öppet för.
Birk Borkassons rumpestump. Nej, det kanske inte. Men kanske Sverrir. Sverrirs rump.
Kanske.
Kommer brännande förbi.
Vi får se. Men det känns jättespännande och kul.
Ja, jag såg också häromdagen att de har avslutat inspelningen av säsong 3 av Wheel of Time.
Det har de. Så det förhoppningsvis kanske nästa år.
Förhoppningsvis, säger du med en glatt uttryck.
Ja,
why not?
Ja. Ja, men nästa år, inte 2026. Det känns lite långt.
Ja, vart står vi på Rings of Power? Det vet vi fortfarande inte.
Nej, det är lite mera shady. Jag läste någonting om att de har börjat skriva för säsong 3.
Det läste jag också någonstans.
Ja. Ja. Så att säsong 2 är väl in the pipeline. Kanske
närmar
sig. Ja, den
är väl i alla fall färdiginspelad.
Så det kanske också är nästa år.
Ja. Jag har ju också ägnat mig åt någonting väldigt härligt. Som liksom, jag förstår ju att det inte är fantasy, men samtidigt känner jag att jag förstår liksom inte heller riktigt. Alltså jag förstår att Japan inte är ett fantasyland och att den japanska kulturen inte är en fantasykultur, det förstår jag. Men jag har ju tittat på Shogun på Netflix. Och det tycker jag har varit superhärligt. Men jag måste ändå säga att jag tycker att det är väldigt, alltså det är inte fantasy, men det är ju väldigt liksom fantasifullt. Alltså det är ju, det liksom triggar ju någon typ av liknande känsla som när man tittar på fantasy. Absolut. Ja. För att det är så himla liksom långt ifrån verkligheten man lever i, och att det är så väldigt så här pråligt och tjusigt, och det är tjusiga hästar och det är tjusiga kläder och det är tjusiga vapen, och det är liksom, sen är det ju inte magi, men det är väldigt liksom magiskt att få ta del av den här serien, tycker jag. Och då har ju självklart vår älskling Charlotte Brännström varit framme och
hon har
regisserat några avsnitt, och självklart är ju också det avsnittet hon har regisserat det fetaste avsnittet. Alltså de bara kör en jävla kapprejsning med två skepp. Alltså det är bara så här, det var riktigt coolt. Någon jävligt fet sån liksom stridsscen i mörker. Det verkar ju vara hennes grej.
Ja, men hon är så jävla bra på att maxa. Det är så maxat. Det är ju samma i Rings of Power. Hennes avsnitt är det bästa.
Ja, och det är också lite, det var liksom lite samma. Det var så här, liksom, det var rökigt och man såg inte, och det var liksom stridig och det kom någon pil liksom någonstans ifrån och man förstod inte riktigt och så där.
Jag måste se det här.
Ja, jag kan faktiskt ändå rekommendera det. Det är på Disney. Disney Plus. Jag kan faktiskt verkligen rekommendera den. Jag tyckte det var jättekul. Sen har jag ju varken läst romanen Shogun, kanske inte heller tänker att är det liksom superkolonialt, alltså är det superkolonialt? Ja. Handlar det om en vit man som kommer till Japan och hans hjältedåd? Ja. Handlar det om hur han också liksom erövrar de här stängda, liksom emotionellt avstängda japanernas hjärtan och fäller kvinnor liksom som är japanska ekar, som japanska små bonsaier faller de här kvinnorna? Ja. Så det kan man ju problematisera.
Ja.
Det finns en tid och plats för det.
Men det är ju inte ovanligt med den stora vita hjälten i fantasy generellt.
Nej, och som sagt, nu är ju inte Japan varken, precis som Norrland, varken fantasy eller så. Men ja, precis.
Och det kanske kan leda oss in på det vi ska tala om. Framförallt idag. Vi har redan talat väldigt mycket. Men dagens ämne.
Ja, vi har ett ämne idag.
Vi har ett ämne och vi vill inleda med att säga
May thy knife, chip and shatter. Vi ska prata om det som jag har upptäckt väldigt förhatligt kallas the Dooniverse.
Då tänker jag bara på, han heter väl Dooney i Witcher? Ekorren, igelkotten. Ja.
Nej, men jag tänker också mycket på det här Shadow and Bone, för där säger de att det kallas för The Grishaverse.
Ja.
Det är också två väldigt fula ord som sätter ihop,
det
så
det.
Du gillar inte det alls.
Det är också så fult i Game of Thrones, så det finns inget namn för planeten i Game of Thrones, så fans kallar den för Planetos, och det är också väldigt fult.
Usch!
Med ett litet säta på slutet. Planetos!
Va? Men det känns inte alls som det hör hemma.
Nej,
i
men det är liksom ett fan-namn.
Nej.
Det är inte ett...
Men man gillar inte när det kommer in ord som inte känns som de hör hemma i författarens liksom ordförråd. Så att vi behöver aldrig mer säga det fula ordet. Nu, idag, ska vi prata om Dune. Linnea, take it away. Vad är Dune?
Nej, men alltså Dune är... Nu är vi ju inne i sci-fi-territoriet. Men sci-fi som känns som fantasy när man...
Ja, det är ju... alltså, nu får vi ju liksom thread lightly här. För nu är vi inne i ett område som vi normalt sett inte liksom... kan så mycket om, kanske.
Sci-fi, nej. Nej, det är inte våran forte.
Nej.
Men vi kan allt om våra egna känslor och vad vi känner för saker. Och hur vi upplever att läsa och titta på saker.
True.
Så det är där vi är. Men så här är det, om vi börjar med oss. Nej, jag börjar med mig. Jag tänker börja med mig. När jag var en tonårig nörd så fanns det saker som jag upplevde att man skulle göra. Saker man skulle läsa, till exempel Liftarens guide till galaxen. Var en sån som sa, den här ska man läsa om man är nörd. Så jag läste den. Dune är en annan sån. För att den har varit med sedan 1965. Det är en liksom, många brukar säga att det är sci-fiens Tolkien, alltså Sagan om ringen.
Att ja, det för är... jag tänker, här kan man ju absolut liksom säga lite som vi brukar prata om, alltså The Big Five. Alltså Dune är ju verkligen sci-fi,
ja.
En av sci-fiens Big Five.
Ja, och den såg jag på i liksom butikshyllor när jag var tonåring och tänkte, den där vill jag läsa. Mm. För att det ska jag ha gjort.
Mm.
Men det var så många utlåtanden som sa, den är lång, den är tråkig, den är jättejobbig att läsa. Så jag gjorde inte det.
Mm.
Och jag tror nu kanske att det var bra. Och att jag var komplett mottaglig för den exakt nu i mitt liv.
Ja.
Men du och jag gick ju och såg ettan tillsammans när den kom. Då var vi på Capitol.
Ja, alltså för att om man ska backa bak bandet då. Alltså Dune är ju då en sci-fi roman. Mm. Eller det är ju egentligen flera romaner.
Men det
är
var,
en bokserie.
Det var nog tänkt från början. Jag vet inte om Frank Herbert som har skrivit den hade tänkt skriva så många.
Nej.
Men det är många som, jag har läst många som säger det, att det var så många som missuppfattade hans tanke med huvudkaraktären Paul Atreides och historien.
Mm.
Att han kände att han behövde skriva flera böcker för att liksom banka in poängen.
Och utveckla liksom ordentligt.
Ja. För att många som går och ser den här filmen och läser böckerna tänker kanske först att man hamnar i någonting bekvämt och välbekant. Hjälten som är en hjälte och han är god och han gör det goda och han räddar alla, att man ser det som det, men det är ju inte det det är. Och det var därför Frank Herbert skrev flera böcker,
för 82 att, böcker.
Ja, 6 stycken.
Ja.
För att det handlar inte om your classic white savior, utan det är någonting helt annat.
Vi var ju då såg när den första filmen kom ut.
Mm.
Alltså så här, vi kan också säga att den har ju filmatiserats en gång tidigare.
Ja.
Av David Lynch.
Ja.
Men uppenbarligen så blev ju också David Lynch så missnöjd med resultatet.
Ja.
Så han har inte ens velat ha sitt namn på den.
Nej, och det är till och med han har sagt nyligen, tror jag. Nämn inte Dune för mig, prata inte om Dune med mig, jag kommer inte se den, för att han har trauma. För att han kände ju också, han har sagt i intervjuer att han kände att de slaktade den när de klippte den.
Mm-hmm.
Han fick inte alls liksom uppfylla sin vision som han hade. Så att han kände inte att det var egentligen en film han hade gjort i slutändan.
Nej.
Så att han är traumatiserad av upplevelsen.
Åh gud, vad speciellt.
Ja.
Att David Lynch har blivit traumatiserad av att göra en film som han tyckte var så dålig.
Så här har han sagt.
Ja.
I sold out. It was a slow dying, the death and a terrible, terrible experience. I regret it forever. I was very naive. Och han regisserade den och han menar att produktionen var en renodlad mardröm och att filmbolaget slaktade hans verk på klippbordet, vilket i slutändan ledde till att Dune floppade och idag anses vara en riktig skräpfilm.
Wow!
Mm.
Jag måste ändå säga att som kreatör är det ju oerhört uppfriskande att höra till och med David Lynch liksom fejsa den här typen av utmaningar i sitt kreativa liv.
Ja, så att han, det var någon som tyckte att han var otrevlig när han sa, jag kommer aldrig se Dune-filmerna och jag vill inte att någon pratar med mig om det. Men det handlar om att han är djupt traumatiserad av sin egen upplevelse.
Jag har sett hans version av Dune.
Mm.
Jag tycker inte att det är en skräpfilm.
Nej.
Men däremot så kan jag känna kanske lite att man hamnar i lite samma läge kanske som man gjorde när man läste då Frank Herbert, att man tänker, jag fattar ingenting.
Ja.
Alltså att det är lite det.
Ja.
Att det blir väldigt liksom experimentellt och ganska löst på sina ställen. Mm. Så att man nästan efterhand kan uppleva så här, handlade den om någonting? Jag förstår inte riktigt vad som hände. Alltså det blir väldigt liksom fluffigt i kanterna.
Ja.
Men däremot tycker jag att den är jättesnygg.
Mm.
Otroliga skådisar. Alltså jag tyckte den var fascinerande när jag såg den första gången. Jag har ju lite min egen historia med Dune då, som jag har dragit här i podden förut.
Jajamän.
Det är min killes enda roman som han aldrig har läst.
Han har den, han har med sig den, han läser inte.
Det var han också liksom introducerat Dune för mig, som att han är liksom en expert på Dune. Det var också han som liksom föreslog att vi skulle titta på David Lynch film. Så att, ja, nu känner jag ju liksom att jag själv har närmat mig Dune liksom i egenskap av mig själv istället.
Ja. Men jag minns när vi såg första filmen.
Ja.
Det enda jag minns är typ att vi så här ligger i stolarna.
Det var väldigt bekvämt. Vi var ju på Bio Capitol. Det är ju väldigt bekvämt där.
Älskar Capitol.
Ja. Men det var ju också typ en av de första gångerna vi faktiskt hängde.
Ja, och upplevde typ någonting som vi nu liksom pratar om,
ja,
tillsammans.
Det tog ju också typ 10 sekunder för dig att viska i mitt öra. Jag undrar om det är Hans Zimmer som har gjort musik. Alltså det var så episkt.
Ja. Det var tydligt.
Det var tydligt. Tyckte du? Det var absolut inte tydligt för mig. Jag är liksom helt borta i huvudet på det.
Mitt Hans Zimmer öra är utvecklat,
ja,
och på plats.
Ja.
Nej, men det var mäktigt. Vi upplevde det båda som en väldigt mäktig upplevelse att se den, tror jag.
Ja, så alltså, jag är helt blown away. Och alltså det man kan säga, man ska säga någonting om så här, okej, vad hände där? Det alltså Dune är den här enorma liksom sci-fi klassikern.
Mm.
Och sen kom ju då Denis Villeneuve. Är det så han heter?
Denis säger man i alla fall. Denis efternamnet vet jag inte.
Villeneuve.
Ja.
Ja. Och vad kan man säga om honom då? Jo, han verkar ju vara en väldigt episk,
ja,
regissör.
Ja.
Har han gjort någon Batman?
Nej, han har gjort Arrival.
Ja, just det, det är Christopher Nolan som är Batman. Ja. Han har gjort, ja, Arrival.
Ja. Precis.
Han jobbar episkt.
Mm.
Han känns också ganska kompromisslös, tänker jag. Men framförallt tycker jag att han känns som att han har väldigt stort förtroende för historien. Mm. Alltså, de är oerhört vackra, både Dune 1 och Dune 2.
Mm.
Men det som jag gillar mycket är att han överdriver inte skönheten.
Nej.
Han är just right när det gäller det.
Ja. Och jag var ju, apropå Denis, jag var ju på en visning av Dune 2, där det var en Q&A med Stellan Skarsgård innan.
Oh lord, men hoppar vi inte lite snabbt? Nu går det lite snabbt här, men ja, säg något.
Jag tänker bara säga någonting Stellan sa om Denis, eftersom att vi pratade om honom.
Och då sa han Denis.
Jag tror det.
Ja.
Han sa dels att han väldigt gärna ville jobba med honom, och att han ser honom som en regissör som får mycket pengar för sina liksom independent-filmer.
Ja.
Och att han ser honom som en, inom citationstecken, äkta filmmakare och inte som en Hollywoodberättare.
Nej.
Och att Stellan tycker att han skapar cinematisk poesi.
Ja.
Väldigt fint.
Ja.
Och det tycker jag ändå att han har gjort.
Ja, det tycker jag också.
Med Dune-filmerna.
Ja, det tycker jag också. Verkligen.
Ja.
Mycket bra
och poäng. Jag har sett lite videos på Denis och han verkar liksom älska att göra dem.
Ja.
Han berättar till exempel i andra filmen när Paul hoppar på Shai Hulud för första gången. Han beskriver hur de gjorde det och att de hade typ så här lastbilar. De byggde en sanddyn ovanpå de här lastbilarna och stuntmannen springer på den här sanddynen och så kör de här lastbilarna iväg så att de fick det här raset av sand. Nej, men alltså
så han springer liksom fram medans lastbilen kör framåt.
För att, eller om de kör åt sidan kanske och han springer framåt. Men att han ville ha det här faktiska raset av sand, inte bara i CGI, utan att det faktiskt var ett berg av sand som rasade. Jag har en video på det, jag kanske inte återberättar det exakt så som han beskrev det.
Mm.
Men jag gillar sånt väldigt mycket när de går all in och bara, nej, men vi lägger en hög sand här och så sen drar vi undan marken under fötterna på den här stuntmannen som springer.
Ja.
Det är så maxat.
Det är så jävla maxat.
Men nu, ja, vi kanske hoppade lite i förväg nu, men på ämnet Denis.
Denis, shout out till dig, Denis. Nej, men vi gick ju och såg Dune 1. Det var ju några år sedan.
Mm.
Det var en underbar upplevelse, tycker jag.
Jag med. Vi skuttade efteråt.
Jag har sett den många gånger sedan dess.
Ja.
För den finns ju på HBO. Där kan man titta på den.
Finaste HBO.
Och det, nej men jag tycker att det är som liksom, om man ska också frigöra den då från David Lynch film och från romanen.
Mm.
Alltså det är ju också lite skönt att inte ha alltså all den här förkunskapen eller kunna all år eller veta exakt vad man ser framför sig liksom. Så att jag förstår ju att för alla som tar sig an olika franchise eller man ska säga som inte har sett eller läst innan, att det är ju en mer positiv upplevelse kanske.
Mm.
Alltså man blir ju upplivad.
Mm.
Jag blev jätteupplivad av första Dune-filmen.
Verkligen.
Och sen dess har man ju ändå väntat.
Ja, och det är kul alltså, för att min reaktion på andra filmen är så mycket större än min längtan var efter den.
Ja, ah, är det sant?
Ja.
Du liksom kände att du fick mer än din pepp hade varit innan liksom.
Ja.
Det är ju alltid underbart att känna så.
För att, och det var, jag kollade ju aldrig på trailern för tvåan.
What?
Jag vet, även om du satt här i podden och bara,
jag skrek.
Nej, det gjorde jag inte.
Det är den mest perfekta trailern som någonsin har gjorts.
Och när vi skulle gå sedan tvåan, så jag jobbade dagarna innan, men jag var så här, jag måste se första filmen innan vi går och ser tvåan. Mm. Och då tittade jag på första filmen två gånger innan vi gick och såg tvåan, för att jag skulle vara liksom prepped and ready. Mm. För att det jag hade sett på TikTok, det var att folk var så här, det här är den bästa filmen.
Som
att mina förväntningar var så otroligt höga.
Ja.
Jag såg så mycket roliga sketcher om hur bra den var. Att det var en kille som var, alla säger till mig att den är så bra, att den är lika bra som Gudfadern. Och så sen kommer han ut från bion och säger, tycker du att den där var lika dålig som Gudfadern? Att det var så många vittnesmål att man fick höra att den var så bra och man tyckte att den var så bra.
Uh-huh.
Och det är, min känsla var också att jag har hört så mycket om hur bra den här är, men jag tror att jag ändå kommer tycka att den är så bra. Ibland när förväntningarna är för höga så blir man ju besviken. Ja. Men det blev verkligen inte jag.
Men jag tänker att det beror liksom verkligen på, tror jag, också vad man liksom gillar med film.
Mm.
Jag tror att det är svårt att, som till exempel för mig, som gillar då språk, alltså som liksom gillar att det finns ett sånt tydligt liksom en sån språklig inramning, och att det är liksom vackra bilder, men att det inte är, alltså det är inte överdrivet liksom fotografiskt, utan enkelt, och att det inte är liksom enbart CGI. Alltså då är det ju svårt att bli besviken, tänker jag, på en sån här film. För att den är ju jättevälgjord. Man känner ju att det har lagts ner otroligt mycket pengar på liksom det taktila.
Ja.
Alltså location, kostym, casting, musik, dialog.
Ja.
Så det är ju liksom svårt då. Men om man däremot liksom tittar med en andra ögon, så kan man ju säkert bli jättebesviken. Och speciellt om man har läst böckerna och är väldigt, väldigt insatt i lore, tänker
jag. Ja, om man tycker att det är viktigt. Alltså om man baserar en films värde på hur väl den följer lore, så är det ju såklart så.
Sen finns det ju plus och minus, och jag tänker att vi kan ta upp några minus, för jag har faktiskt några minus också som jag har landat i så. Men det jag tänker egentligen är att det vi kanske borde liksom gå igenom lite grann, för det som hände både efter att vi såg första och andra filmen är ju att vi båda två har börjat läsa böckerna. Jag har ju bara läst första halvan av första boken, och du har precis hunnit igenom första boken och börjat på andra. Och vi kan liksom också prata lite om den upplevelsen att läsa, tycker jag. Vill du säga något om det?
Alltså det jag känner är att jag är glad att jag har sett båda filmerna innan jag läste boken.
Känns det som lite stöd liksom?
Det känns som ett stöd. Jag vet inte hur jobbig jag hade tyckt att den var att ta sig igenom om jag inte hade sett filmerna.
Nej, men kanske jag hade haft lite svårare att liksom hänga upp vissa ord eller så här på en värld.
Jag hade ett exempel till någon att jag var så här, ja, men det var lätt att läsa. Det var några sidor där de pratar om vilken vinstmarginal de kan räkna med från Spice Melange, när de har, när familjen Atreides har kommit till till Dune, till Arrakis.
Om de har tur blir det 15-16% när allting går som det ska.
Och då var jag så här, det var nog lättare för mig att läsa om hur de dividerar om vinstmarginal, för att jag redan hade koll på vilka karaktärerna var. Alltså jag behövde inte göra jättemycket saker samtidigt. Försöka komma ihåg alla och samtidigt läsa relativt torr text.
Ja, nej, men det är nog bra.
Så att det var nice.
Och jag, det är ganska otort. Alltså om texten är så där torr, det är ganska otort att addera de här liksom rollerna som man ser framför sig från filmen. Alltså Lord Baron Harkonnen, rätt otorr person så att säga.
Svar jag.
Ja, rätt uppblött, blötlagd person.
Han är ju faktiskt
bokstavligt talat så blötlagd
i filmerna.
Ja.
Han är marinerad i någon sorts soja och olja.
Liksom som en sardinburk.
Ja, det är han. fuktad och glansig. Mm. Men så att jag tyckte att det var en god upplevelse att läsa den. Nu har jag läst den rätt, jag har powerläst den för att jag ville försöka hinna klart till idag. Men det är kul att få den här liksom adderade loren som har de här citaten av prinsessan Irulan i början av varje kapitel.
Mm. Där hon vad tycker liksom, du om att hon dök upp först i film 2?
Nej men jag backar nog det. För att jag tyckte att det var mer intressant hur de jobbade med Chani's karaktär i böckerna, i filmen i jämförelse med böckerna. För att hon är ju en helt annan karaktär i filmerna.
Ja.
Och jag kan tänka mig att många som har läst böckerna och liksom tycker väldigt mycket om dem kan vara besvikna på det. Men jag tycker att det var ett bra beslut att skriva henne som de gjorde.
Också apropå liksom västerländsk perspektiv på typ den svarta och vita kvinnan. Eller,
Ja, men och att hon blev en så stark kontrast till det som Paul utvecklades till. Det var lättare tror jag i filmen att se var han gick fel än det är i boken. För att i boken så är hon ju verkligen underkastad honom.
Mm.
De har ju, får ju barn.
Flera stycken.
Ett barn i första boken.
Ja, men sen får de väl fler.
Jo, det får de. Men i boken får de ett barn som... kanske inte ska spoila dig, eller är du öppen för spoilers?
Men jag har läst på, så jag vet redan.
Ja, du vet. Ja, men de får ju, de hinner få ett barn, och det barnet dör ju, vad vi vet, i första boken.
Mm.
Vet du inte vad som händer sen? I nästa bok som utspelar sig 12 år senare.
Nej, jag bara, men då kan jag spoila dig, för jag vet vad som
händer. Men jag vet, jag vet också generellt vad som händer.
Mm.
Men inte exakt.
Nej, men jag tänker också att den uppfattning jag har fått av Chani, nu har inte hon kommit in där jag är.
Nej.
Men är ju också att hon är mycket mer av en, liksom, påhejare. Liksom,
ja, men hon är verkligen en påhejare.
Och att i filmen är hon ju verkligen någon sorts här representant för det här liksom, ja men inte bara samvetet, men också för liksom upproret och för liksom friheten och för att så här, alltså följa liksom det som är rätt och liksom naturen. Och, men hon är ju också lojal med The Fremen.
Ja, och hon har väldigt hög integritet i filmerna. Och jag tycker Zendaya gör ett mycket bra porträtt.
Ja, jag tycker vi kommer till det. Jag har skrivit upp här lite vilka roller vi ska prata om. Jag tänker att hon verkligen är en av de personerna.
För det är... Jag ska bara kolla. Ja. Jag har antecknat så mycket i min bok också. Men när man har antecknat någonting eller dragit ett streck, sen vet man inte varför.
Vad menar jag?
Nej, men det är ju, alltså det är ju en enorm skillnad just att det som det sista Chani gör i filmen, det är att hon drar. Alltså inte bara lämnar rummet, utan hon ropar på en Shai-Hulud och drar.
Hon bara fäller ut sina yxor och bara, nu drar jag, fuck you.
Och det händer ju inte, utan hon står ju kvar vid Muad'Dibs sida i slutet.
Men antagligen så kommer ju Muad'Dib, alltså de kommer ju återförenas, det tror jag.
Ja, det har han ju också hintat om.
Ja.
Chani kommer att förstå. Någonting kommer ju hända, det säger han ju i filmen.
Mm.
Att hon kommer komma över till min sida.
Mm.
Men hon står ju kvar. Det sista Jessica säger till henne, det handlar om just Irulan. Och att Jessica säger, Irulan kommer ju inte få någonting av Paul.
Nej.
Utan han tar henne av plikt.
Politiska skäl.
Men hon säger, that princess will have the name, yet she'll live as less than a concubine, never to know a moment of tenderness from the man to whom she's bound. While we, Chani, we who carry the name of concubine, history will call us wives. Så de står där och... verkar ändå vara lite pals också. För att i filmen är ju Mamma Jessica. Det är det roligaste jag sett på internet. Just att Dune är en cautionary tale om kvinnor som hejar på sina söner för mycket.
Jag kan känna att det kanske riktar sig lite till mig. Alltså boy mom.
Men det är så roligt. Hon är inte bara det, hon är den ultimate boy mom. Och också den värsta.
Ja, the most crazy fucking boy mom.
Ja, men den värsta också svärmoden.
Men också den här scenen då när man liksom får återvända till henne efter att hon har druckit liksom the water of life.
Mm.
Och han har liksom gett sig ut på sin då liksom formativa resa med den här liksom hans liksom krigare.
Mm.
Och hon liksom går runt och pratar med sitt ofödda barn. Och sen bara så här, den bilden när hon liksom, när hon kommer springande in och ska berätta att han har liksom, alltså Muad'Dib har liksom raised the greatest Shai Hulud liksom, som någonsin har setts. Och de bara boom. Och hon bara är så här, full on tattoo face. Alltså hon ser liksom hon är galen. Alltså då hon bara, ögonen knallblå, tatueringar i hela facet, bara slår upp blicken så här, och bara gå, sprid ordet.
Nej, men, alltså,
hon är full, hon har gått full on crazy.
Och Rebecca Ferguson.
Alltså shout out Rebecca.
Hallå. Jag är besatt.
Nej, men alltså hon är så bra.
Hon är så bra.
Jag har det sett... tyckte jag var en av de grejerna. Jag har faktiskt skrivit upp henne här, Lady Jessica, så vi kanske bara dyker. Men alltså att, när vi såg första filmen, den scenen då med, alltså I Must Not Fear, Fear is the Little Death. Alltså när hon, för jag har tänkt så mycket på det, för det också när jag såg den igen, så tänkte jag absolut på Boy Mom då, att hon hämtar ju honom. Alltså det är så intressant med henne då, för att man, om man liksom börjar från början så här, hon har ett okänt ursprung. Det är så himla viktigt i boken. Det framgår inte alls lika tydligt i filmen, men det, i boken nämns det ju liksom 20 gånger på de första 10 sidorna typ. Alltså hon är uppväxt då i den här Bene Gesserit orden. Hon är ju tillsagd liksom sen barnsben att göra exakt som de säger. De har svaret på allt. De är liksom the greatest världsordning. Deras plan att liksom bring peace to the galaxy. Nej, ups, det var ett annat sci-fi universum. Men ja, är liksom ultimat. Den är oinskränkbar liksom. Och hon då trotsar genom att för det första liksom ge sig till,
de gifte sig ju aldrig.
Nej, men till Leto Atreides. Ja. Alltså hon är väl egentligen bortlovad till någon annan, var det så?
Nej, nej, jag tror inte det. Jag tror att det är så, men det som händer är att hon älskar honom.
Ja, och hon bestämmer sig för att tillmötesgå hans önskan om att han vill ha en son.
Exakt, för att nästan alla Bene Gesserit sägs ju åt att föda en dotter.
Ja, men för döttrarna är ju de som har den här kraften och männen kan ju inte hantera det.
Så att hon skulle, jag tror många har väl sagt att tanken var att hon skulle föda en dotter som skulle gifta sig med
Harkonnen.
Ja. Fade Rauta.
Ja.
Austin Butler.
Och då skulle det bli och det skulle bli Galaxy. Ja. Men det är väl också då att det är väl sagt att liksom en alltså att den här profeten som ska komma, att det kommer att vara en tjej.
Nej. The Kwisatz, vad heter Haderach. Han? Kwisatz Haderach är en man som kan bemästra.
Just det, kraften.
För att Bene Gesserit kan ju se det mesta, men det finns en plats inom sig själv dit de inte kan gå, som de inte kan se, som de vänder bort blicken ifrån. Men The Kwisatz Haderach, han kan se den platsen. Just som det. De inte kan se. Ja. Så att det ska vara en pojke, men hon skulle inte ha fött den pojken enligt Bene Gesserits plan.
Nej, just det. Men det finns ju ändå någon typ av profetia som handlar om att den pojken eventuellt skulle dyka upp i House Atreides. Så hon tar ju ändå någon chansning där. Ja. Att hon tänker, kanske. Nej, men så då hon till mötes går ju Duke Litos önskemål om att liksom få en son. Och hon trotsar ju då Reverend Mother och liksom hela det där jävla häxpacket. Och sen kommer ju då Reverend Mother till Caladan för att testa Paul, för att hon måste ju veta.
Han ska avgöra om han är människa eller djur.
Exakt. Kan han kontrollera sin kraft, kan han inte. Om inte, då är det liksom The Deathmaker, eller vad fan den heter.
Gom Jabbar.
Ja, då är det Gom Jabbar. Rakt in i halsen, shvish, shvish, shvosh. Och då så ska hon ju då ta sitt barn. Alltså hon, som man förstår ju då också hur nära de är varandra. Hon ska liksom ta honom upp ur sängen. Kom, nu ska du följa med mig här. Du ska gå in här. Och du måste göra precis det du blir tillsagd. Alltså det är ju också en misshandel som hon själv har blivit utsatt för sedan hon var barn. Säger hon så här, okej, du måste gå in här och acceptera den här misshandeln. Du måste göra exakt som den här kvinnan säger till dig. Och jag ska stå utanför dörren och vakta när... Om du råkar illa ut så kommer alla vakter från liksom House of Trades kommer komma rusande där och liksom försöka riva ner dörren. Då ska jag stå mellan dem och alltså jag ska liksom hindra dem från att rädda dig ifall det visar sig att du, att jag har missbedömt situationen och gjort dig till en fara för hela liksom imperiet.
Ja.
Och att hon då står där och har den här liksom otroliga sammanbrott som bara är liksom wow.
Ja.
Och det är så bergmanskt Alltså det tänkte jag på när vi såg den första filmen, att jag bara shit, det här är ju verkligen Bergman.
Älskar.
Det är liksom ingen skillnad mellan att stå liksom på typ så sanddyn på Gotland, förstår du? Det är som att hon är så här på en rauk på Gotland och det är bara så döden som kommer liksom. Och eller att hon är liksom på Kaladan och står i allt det här liksom space universumet liksom. Och sen även då när det visar sig att han ja, men, klarar det här testet. Och hon, the Reverend Mother, säger att liksom, he might not be quizzed Haderach. Att när, han, när hon åker därifrån och lämnar henne där i den här liksom regnskuren bara. Alltså det är ju också bara så, det är verkligen så här, är det du som, är jag som är döden? Länge har jag gått vid din sida. Alltså det är så otrolig scen liksom, med det här svarta tyget och hennes liksom sammanbrott, att hon bara faller liksom som ett litet löv där till marken och under all den här tyngden av liksom, vad har jag gjort? Alltså jag, det är jag som har satt honom i den här sitsen liksom. Ja. Och att hon är, står liksom så mitt emellan de här olika, alltså den här profetian som hon är uppväxt med då, att tro på hela sitt liv har hon fått höra om Quizzed Haderach och liksom hur det ska liksom rädda hela universum. Och också hela Bene Gesserit, liksom deras profetior som de har spritt ut på alla de olika planeterna, bland annat Arrakis.
Det liksom arbetet, det är så sinnessjukt att de liksom också har anpassat legenderna och gett olika varianter kanske till olika planeter. Men att det också då säkerställer att när en person som passar beskrivningen kommer, då är de helt redo och att förberedda att ta emot det och tro på det utan.
Men har du koll då på de här olika profetiorna? För det har jag skrivit upp här. Vilka är de olika profetiorna?
Tänker du hur de skiljer sig åt typ mellan
alltså Lisan Al-Ghaib och Quizzed Haderach och Mahdi till exempel. Det är som liksom på, alltså de sammanstrålar ju i då Paul Atreides. Han blir ju liksom någon sorts symbol för alla de här tre. Men det som jag har förstått då är ju att The Quizzed Haderach är ju mer en produkt av det här väldigt liksom avancerade avelssystemet som Bene Gesserit har ägnat sig åt.
Och att det är just den termen som The Bene Gesserit framförallt använder om den här personen.
Ja, och de har ju liksom då hållit på i flera generationer att liksom korsa de här olika mäktiga husen. Och jag menar, det får man ju också reda på i slutet av Dune 2, att Jessica är ju alltså en Harkonnen. Så att, ja, det blir ju också lite speciellt om man tänker att hon egentligen skulle ha fött en dotter och att den dottern skulle då gifta sig med Feyd Rauta. Alltså vad hade hänt där vet man inte riktigt. Men
då är vi ju åter tillbaka till
incest i varje realm.
I varje realm på varje planet.
Till och med sci-fi.
Ja. Men du, nu har vi snackat sönder om Sandviken och Dune.
Ja.
Tror kanske att vi sätter punkt där. Ja. Och så återkommer Dune i ett till avsnitt nästa gång.
Ja, det gör vi. Det finns så sjukt mycket att säga. Och det är så jävla, jag tycker det är så jävla underbart att vi sätter oss här och sen bara bla bla bla, så har vi pratat i liksom timmarna tre typ.
Ja, och Affe kommer in och bara, är ni färdiga? Vi bara,
vi har inte ens börjat. Vi är fortfarande i Sandviken. Så var det med det.
Så var det med det.
Den här podden är inspelad av Afshin Tamouri. Den är klippt av Linnea Olander. Våran logga gjord av Lisa Bänk. Och vårt intro är inspelat av Jakob Ljungberg.
Yes.
Tack för idag.
Hejdå.
Hejdå, mamma Maria.